Förlåt, ännu längre fram, ja. Där, ja. Mina föräldrar har inte velat påverka mig. Det har påverkat mig mycket. Vad säger ni om det påståendet? Om inte du påverkar dina barn så är det kompisar, media, reklam, åsiktseliten så påverkar dina barn. Det är vårt ansvar och vår möjlighet att påverka våra barn också när det gäller den andliga biten. Bibeln säger, ni fäder, och jag tror man kan inkludera er mamma också, ni fäder, fostra och vägleda era barn efter Herrens vilja. Lämna inte över den andliga fostran till kyrkan och tro att de kan fixa det. Om inte du tar ditt ansvar så får de det ganska svårt att hjälpa dina barn fram till en tro. Att jag började intressera mig för det här, det var väl det första när jag gick i pension, så tänkte jag först nu ska jag lägga av, men sen upptäckte jag att när vi pratar med våra vänner så får ofta barn som är vuxna då frågar vi hur har det gått för era barn i livet, och de flesta tycker att barn har lyckats ganska bra, de har bra jobb och klarar sig fint. Sen brukar vi ibland fråga, är era barn med i någon kyrka, är de engagerade, har de kvar sin tro? Och då blir många föräldrar väldigt tysta. Och en del säger med sorg i rösten och med tårar i ögonen, nej, de är inte engagerade. Det är en stor sorg. Vi hoppas att de har kvar sin tro, men vi vet inte. Och det är så vanligt. Och jag vill nog påstå att mer än hälften av alla barn som växer upp i frikyrkan eller som har växt upp i frikyrkan har lämnat kyrkan. En del kanske har kvar tron på sin Gud, men de är inte engagerade i kyrkan. Och då är det lite halvhjärtat, så att säga. Så gör man det här. Det här är egentligen det svåraste ämnet jag har att prata om, hur man vägleder barn. Det finns inga sådana här quick fix lösningar. Gör si eller så, så kommer barnen med på vägen. Men det finns ändå en del vi kan göra. Jag vet inte om ni är medvetna om att det här med att vägleda barn till en tro, det är mycket svårare i vårt land än i något annat land i världen, vill jag nog påstå. Vi är ett fruktansvärt extremt land. Ska vi ta och titta på nästa bild? Det här är en värderingskarta. Det finns ett institut som heter World Value Survey som undersöker folks värderingar. Och nu kanske inte ni ser alla de här länderna, men på den här axeln som går längst till höger, ju längre åt det hållet ett land ligger, desto mer individualistiskt är det. Tänk på dig själv, satsa på dig själv. Familjen är inte särskilt viktig, bara tänk på dig själv. Ju högre upp du kommer på den här skalan, desto mer sekulariserat är det. Desto mindre plats har religionen i det här landet. Har ni så bra syn så ni kan se var Sverige ligger någonstans? Längst upp till höger ligger Sverige. Alltså, de flesta tror att vi är ungefär som alla andra. Vi är det mest individualistiska och mest sekulariserade landet i hela världen. Det är inte många som tänker på det. Och det är kanske svårare för oss att vägleda våra barn idag än det var när våra barn var små. När våra barn var små, det fanns bara söndagsskolan och UV där i Grimstorp där vi bodde. Nu finns det massvis av aktiviteter som lockar mycket mer. Ja, nu finns det inga enkla svar på det här. Det finns barn som växer upp i de bästa tänkbara kristna familjer som lämnar kyrkan ändå, och Gud. Så finns det barn som växer upp i helt sekulariserade familjer men ändå får en personlig levande tro. Men det finns ändå en del vi kan göra som ökar sannolikheten för det här. Ja, hur viktigt är det att barn får en personlig tro? Ska vi ta och titta på nästa bild? Eller jag vill ta det här först. Man har frågat ungdomar som har en tro, vem har betytt mest? Och först kommer mamma. Och sen kommer pappa. Och först sen kommer pastorn och mor och farföräldrar och ledare i kyrkan. Tänk att mamma alltid ska komma först. Tidningen Kamratposten frågade barn för några år sedan, när du är ledsen, vem vill du helst bli tröstad av? Var kom först mamma, sen kom kompisar, sen kom ingen, sen kom pappa först på fjärde plats. Så vi pappor är kanske inte särskilt bra på att trösta våra barn. När våra barn var små, vi skulle bygga ut som hav och sjunga Trygga rekan för dem, då ville de helst att min fru skulle göra det. Jag känner mig lite misslyckad. Och sen frågade jag våra barn, varför vill ni att mamma ska natta er? Jo, hon sjunger bättre, är varm och har mjukare skinn. Och det kan jag inte göra så mycket åt, faktiskt. Så du som förälder, du betyder mer än alla andra. Det är ett stort ansvar, det är stora möjligheter. Sen, vi i kyrkan behöver peppa och stötta och uppmuntra er att ta ett ansvar. Vi har mycket, en stor uppgift för barn som inte kommer från kristna familjer att kunna vägleda där. Ja, vi tar nästa bild. Att vägleda våra barn, du, jag kommer faktiskt på att jag har gett det helt fel. USB, helt fel, vad heter det? Fil. Det ska vara en annan fil. Det här var en alldeles för kort version, det här. Så ni kan ju prata lite grann med varandra om följande fråga. Vad tror ni är den vanligaste orsaken till att många barn lämnar både kyrkan och Gud? Vad är den vanligaste orsaken till att många barn som växer upp i kristna familjer lämnar både kyrkan och Gud? Vad beror det på, tror ni? Så får jag höra sen, så ska vi titta på nya. Vad har ni hunnit säga? Vad tror ni är de vanligaste orsakerna till att många barn lämnar både kyrkan och Gud? Vad beror det på? Vad har ni sagt? Umgänge. Vilka kompisar man har. Spelar väldigt stor roll. Kräver ganska stor självständighet att gå till kyrkan om inga andra i klassen gör det. Det är inte alla barn som har den självständigheten. Kompistrycket är stort. Vad är det mer som gör att många barn lämnar kyrkan och Gud? Det kan inte bara vara det. Ja, om föräldrarna inte lever som de lär. Alltså, vi påverkar våra barn med våra ord, men vi påverkar våra barn mycket mer med vårt liv. Jag hade en förtvivlad tonårstjej som ringde mig för några år sedan och sa: min pappa, han är lovsångsledare i församlingen, men hemma så slår han mamma. Hur går det ihop? Det är klart att man förlorar respekten för pappas tro. Han är så from och salig i kyrkan, så slår han mamma hemma. Hur kan man få det här gå ihop? Vad kan det vara mer som gör att många barn lämnar kyrkan och Gud? Vad sa du? Det är tråkigt, ja. Ja, det är inte så roligt, det är inte så coolt. Ja, det är ganska intressant. Det är fantastiskt. Man läser, känner ni till det här med Hillsong, den här nya rörelsen som i Stockholm attraherar unga människor. De fyller kyrkan 5 gånger om en söndag. Och det är väl en diskussion i många församlingar, hur ska vi ändra våra gudstjänster så att det även tilltalar unga människor, så det är inte tråkigt om man bara somnar. Ja. Hörrni, det var lite grann, vi ska se om vi kan komma fram till den bilden. Kan du ta nästa bild? Ja, hur viktigt är att barnen får en personlig tro i Egypten? Säger 83% av alla föräldrar, det är viktigt att barnen får en personlig tro. Och så tar vi USA, 43%, men i Sverige bara 4%. Det visar också vilket extremt land vi lever i. Ja, vi tar nästa bild. Varför lämnar många barn kyrkan och Gud? Du kan klicka fram de olika alternativen. Vi har pratat om en del, kamratpåverkan. En del barn har inga andliga erfarenheter. Nu ska man inte leva på känslor, men man kanske inte har några andliga erfarenheter och upplevt Gud starkt, och det är kanske lättare att man tvivlar. En del barn får lära sig i skolan, eller alla barn får lära sig i skolan. Man ska inte tro på något som strider mot vetenskapen, att Jesus gick på vattnet. Hur kan du tro på det? Och det är klart att du förlorar många barn tron när man har någon slags övertro på vetenskapen. Föräldrar tar inte ett ansvar. Ja. Så det finns många olika skäl. Vi tar nästa bild. Vet ni att i FN:s barnkonvention så står det faktiskt att barn har rätt till en andlig och moralisk utveckling? Och att du som förälder, du har rätt att ge barnen ledning också när det gäller tron. Det finns många politiker och debattörer som säger att det borde vara förbjudet att få påverka barn före 18 års ålder eller före 12 års ålder. Det är hjärntvätt och indoktrinering. Man ska inte påverka barn. Och de ska inte få sjunga den blomstertid nu kommer när de slutar, när det är skolavslutning, för det är otillbörlig påverkan. Det är sällan man pratar om. När man pratar om barns rättigheter så pratar man aldrig om att barn har rätt till en andlig utveckling. Så föräldrar borde egentligen vara skyldiga att prata med sina barn om Gud, och så att barn kan börja fundera på det här. Finns Gud eller finns Gud inte? Ja, vi tar nästa bild. Vad säger Bibeln om barn? Barn är en Guds gåva. Guds rike tillhör barnen. Man måste inte ha ett visst intelligenskvot för att ta del i Guds rike. Och det är Guds vilja att inget barn ska gå förlorat. Ni känner till liknelsen om fåret som sprang vilse och herden som går och söker upp det förlorade fåret. Den bilden berättar Jesus för att belysas barns värde. Efter liknelsen säger Jesus: så är det inte heller min himmelske faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorade. Ja, det finns två diken när det gäller att vägleda barn. När min fru växte upp som pastorsbarn i Pingstrum, så det var hårt. Hon var tvungen att gå i kyrkan jämt. Hon fick inte säga hej. Hon fick inte ha långbyxor. Hon fick inte klippa sig. Allt som var roligt var förbjudet. När var skolan till skolan fick hon inte vara med. Då skulle hon sitta på en bänk. Idag har många föräldrar hamnat i andra diket. Jag har intervjuat en del föräldrar. Och någon sa att våra barn, de vet knappt inte varför vi firar jul. Det är för att få julklappar, det är inte för att Jesus föddes. Man har alldeles för lite, tar för lite ansvar. Kanske för man har fått en för sträng uppfostran själv och så hamnar man i andra diket istället. Ja, Bibeln säger någonting om föräldraskap. Led in den unge på den väg han ska vandra, så vi kan inte därifrån när han blir gammal. Grundlägg goda vanor redan tidigt hos sina barn. Jesus säger vi ska inte se ner på barnen. Deras änglar ser ständigt min himmelske faders ansikte. Och det står fostra och vägled era barn efter Herrens vilja. Det står inte att vi ska tvinga våra barn. Jag tror aldrig det är bra att tvinga. Ju äldre barnen är, ju mer man tvingar dem, desto mer avvåga blir de. Men vi ska påverka, vägleda, visa, undervisa. Då tar vi nästa bild. Ska vi se vad som kommer där. Vem har betytt mest? Det var det vi såg innan. Du kan klicka förbi allt det här, så tar vi nästa bild också. Ska vi se vad som kommer där. Du kan fostra dina barn att borsta tänderna. Du kan fostra dem att inte svära. Men du kan inte fostra fram en kristen tro. Att säga, nu ska du tro, och så tror de. För tron är någonting som kommer fram inifrån. Men vad du och jag kan göra, vi kan skapa en andlig miljö i våra familjer som gör att tron kan växa. Sen är det Gud som vi växer, men vi kan skapa en andlig miljö. Och det finns 4 eller 5 olika sätt att vägleda barn. Vi tar och tittar på nästa bild. För det första, försök att vara en positiv förebild själv. Vi ska återkomma till det strax. Se till att vi har ett fungerande andagsliv. Att man kan läsa Bibeln och be tillsammans. Med viss regelbundenhet. Att man samtalar om livsfrågor. Att man samtalar med sina barn om tro och att de tvivlar. Att man inte bara pratar om väder och vind och hur de har haft i skolan. Att man försöker också ge en positiv bild av kyrkan. Att det kan vara en tillgång. Hörrni, hur många av er har vuxit upp i en familj där minst någon av era föräldrar hade en kristen tro? Vill ni räcka upp handen? Det är de flesta. Vad har varit positivt i dina föräldrars... Vad är det dina föräldrars sätt att vara och fostra dig som har bidragit till att du har fått en tro? Hur har deras tro märkts i vardagslivet? Och vad är det som har påverkat dig? Prata lite grann om det här. Vad har era föräldrar betytt för att ni har fått en tro? Och vad är det deras föräldraskap som gör att de har betytt någonting för dig? Så varsågoda, sen vill jag höra lite grann. Jag blir lite nyfiken, så varsågoda. Är det några av er som bara lite kort kan säga, vad är det som har varit positivt i dina föräldrars sätt att påverka dig? Vad är det som har påverkat dig genom deras sätt, det de sa eller deras sätt att vara? Vad är det som har påverkat dig? Har du kunnat analysera det? Någon som kan sätta ord på vad det är som har betytt någonting?
Ja.
Ja.
Man har liksom varit med i de sammanhangen.
De har uppmuntrat dig att engagera dig i församlingen, ja, och det har bidragit till.
Ja, men precis, för man har gått tillsammans.
Och, ja, just det.
Sen, mycket av vi har pratat mycket hemma. Om
så. Det har ni också gjort, ja. Ja. Idag är ju föräldrar så stressade så man har inte tid att prata med sina barn så mycket. Man gjorde en undersökning för några år sedan. Man tog reda på hur länge föräldrar till barn på låg- och mellanstadiet, hur länge de pratade med vart och ett av sina barn en vanlig vardag. Om man inte räknar med allt tjat, alla förmaningar, alla tillsägelser, tror ni det blir kvar 3/4 timme per barn och dag? En halvtimme då? En kvart? 5, 6, 7 minuter? Jag tänkte det kan inte vara sant, men ni har frågat många föräldrar, de flesta säger det. Någon annan som vill säga någonting vad föräldrarna har betytt för er? För att ni har en tro? Ja, vad säger du, Ronny?
De var engagerade i kyrkan eller i församlingen.
Ja.
Och så man upplevde som barn på ett positivt sätt.
Ja.
Det var inte det här man var tvungen att man gick dit för att man var en del av församlingen.
Ja.
Och vi bötte nog alla tvång att man skulle vara med.
Nej. Ja.
Sen växte det på 50 60-talet och man var det var faktiskt ganska spännande.
Det var det, ja. Ja, inte lika spännande nu. Ja. 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 Min pappa hade en tro, inte min mamma. Pappa har betytt väldigt mycket för mig. Jag har förstått det först som vuxen. Han läste aldrig Bibeln för oss i familjen. Han läste på julafton och läste han julevangeliet. Och det var enda gången han bad högt också. Jag minns fortfarande hans bön, inte vad han sa, men jag minns den värme. Han hade en väldigt nära och personlig gudsrelation. Han tvingade mig aldrig gå till kyrkan. Men ändå har han påverkat mig väldigt mycket. Varje dag innan han gick till jobbet, han hade affär, så böjde han faktiskt sina knä vid sängen. Det gjorde man på den tiden och bad om Guds ledning. Hans bibel var sönderläst. När någon annan kritiserade någon människa så tog han alltid den människan i försvar. Han umgicks, hälsade på missbrukare som alla andra bara spottade och vände ryggen åt. Han gick och hälsade på dem. Jag fick gå dit någon gång ibland också. Efter hans död så såg jag en massa fotografier. Så stod det Levi Lepracenter. Min pappa heter Levi. Och då hade han satsat en hel del av det han tjänade på sin affär genom att bygga upp spetälskecentra nere i Indien. Han sa aldrig någonting om det. Han framhöll aldrig det. Men han levde så. Ja. Hur påverkar... Hur, om jag tänker så här. Om jag skulle fråga mina barn. Hur märker ni att jag har haft en tro? Och då hoppas jag att vår tro ska verkas på lite olika sätt. Vi tar och tittar på nästa bild. Du kan klicka fram de olika sakerna. Hur påverkar din tro dina relationer? Jag tror det är kanske det som betyder allra mest. Hur påverkar tron våra relationer? Är vi fyllda av kärlek? Är vi generösa? Bryr oss om andra? Eller tänker vi bara på oss själva? Hur påverkar vår tro hur vi använder vår tid? Hur vi använder vår lediga tid när vi inte jobbar, när vi inte sover? Är det bara vi kollar på sociala medier, vi springer runt på A6 och gör en massa andra saker? Eller hur använder vi vår tid? Använder vi vår tid för att engagera oss i församling, för att hjälpa andra människor? Det är något som påverkar barn väldigt mycket. Hur använder du din begåvning? Du kan använda din begåvning för att bli kändis, för att tjäna mycket pengar, men du kan också se det som allt vad du gör. Det är en slags gudstjänst. Du gör det för att tjäna andra människor. Jag tror det är viktigt att man ser så på sitt arbete att när du är psykolog eller när du är undersköterska och jobbar inom äldreomsorgen, det är inte bara ett vanligt jobb. Det är en gudstjänst. Du visar Guds kärlek. Och jag försöker använda den begåvning jag har för att göra livet lite lättare för andra människor. Inte bara för att tjäna pengar och bli, utan också jag ser det som en gudstjänst. Hur använder du dina pengar? Ja, det är väl lite olika. Jag är rätt bra på att tjäna pengar. Min fru är bättre på att skänka bort dem. Sen shoppar hon också, så jag kan inte säga så mycket om hon del. Skänker bort rätt mycket också. Och det är också ett sätt att uttrycka sin kristna tro. Min pappa var väldigt generös och jag jobbar på att försöka bli lite mer lik honom än jag faktiskt är. Ja, du gör en liten paus. Om du skulle fråga dina barn, hur märks de här sakerna i ditt liv, om de är så stora så de kan sätta ord på det, hur skulle du önska att de svarade? Så varsågoda. Det är inte så lätt när man ställer sådana här frågor till sig själv. Man känner sig inte särskilt lyckad och perfekt som kristen. När jag ställer den här frågan och tänker på hur min tro märks, så tänker jag lite grann på det Paulus säger: det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vi har hela tiden en kamp mellan hur man skulle vilja vara och hur man faktiskt är. Och jag tror om du och jag inte alltid lever som en kristen borde göra. Om vi ändå säger till våra barn, jag skulle vilja göra det men jag har svagheter så jag lyckas inte alltid. Så tror jag att det är något som barnen förstår. Vi påverkar våra barn genom den förebild vi är. Vi påverkar dem på andra sätt också. Vi tar och tittar på nästa bild. När ska man hinna tänka på Gud? Jag hinner nästan inte tänka på mig själv. Ja. Man har frågat barn i USA, tonåringar som växer upp i kristna familjer, hur ofta pratar ni med varandra om Gud? Hur ofta ber ni? Vi tar och tittar på nästa bild. Brukar du regelbundet prata med dina föräldrar om Gud? Ja, så tar vi och klickar fram nästa. Ja, med mamma, 12%. Och nästa, ja, med pappa, Alltså 90% av de barn som växer upp i kristna familj i USA pratar nästan aldrig med sina föräldrar om Gud. Och det är rätt sorgligt. Det är en tröst för oss som inte är så bra på det här. Det är inte bara jag som är så dålig, det är många andra också. Men det är också bekymmersamt. Jag har ställt andra frågor också. Brukar ni regelbundet läsa Bibeln och be tillsammans? Och vad svarar man då? Nej, 91%. Ja, 9%. Så det verkar som att i 90% av alla kristna familjer i USA så förekom det här nästan aldrig. Hur ska man göra för att få till det? Ja, de flesta föräldrar ber väl aftonbön när barnen är små och sen slutar man upp med det lite för tidigt. Hur ska man göra när barnen har blivit lite äldre? Hörrni, ni som har lite äldre barn, har ni fredagsmys hemma? Vad gör man nu när man har fredagsmys? Man äter tacos, är det så har jag lärt mig mina barn. Och popcorn, och så tittar man på tv. Ikväll är det Mello. Kanske skulle man någon gång när man har fredagsmys, man skulle ta några minuter och läsa ett bibelord. Och kanske be tillsammans. Att få det att bli en vana. Har ni gjort det 10-15 gånger på raken, 10-15 fredagar på raken, så är det en vana. Det är just när det är att få det att bli en vana som är det viktiga. Ja, ska vi ta och titta på nästa bild? Ja, den kan vi hoppa över. Vi går till nästa. Den hoppar vi också över. Vi tar kortversionen. När ska man prata med barn om Gud? Ska vi ta och klicka fram nästa? När du själv behöver hjälp eller har upplevt Guds hjälp. När du ställs sig för en svår situation. Prata gärna med dina barn om det. Idag är det något jättejobb som jag måste göra. Nu måste jag be till Gud. Eller när du har upplevt Guds ledning. Att du kommer hem och säger, jag känner faktiskt att Gud hjälpte mig idag. Att du vågar ge lite personliga vittnesbörd om att Gud faktiskt griper in och hjälper och stöder dig. Sen kan man prata med sina barn också om när barn brukar tänka på livsfrågan. När farmor eller mormor eller farfar eller farmor dör. När någon i släkten dör, då kanske man ska ha tillfälle att prata med barn om vad händer när man dör? Finns det en himmel? Och vi kan ju inte veta hur det är, men man kan ju tänka sig hur det är i himlen. Det är ett fantastiskt tillfälle att prata med sina barn. Eller när man pratar om krig och svält. I synnerhet när barn kommer i tonåren börjar de fundera på vad finns Gud? Kan Gud vara allsmäktig och ändå vara god? Ja, det finns inga enkla svar på de här frågorna. Men jag tror det är viktigt att man pratar om att Gud finns med även i lidandet. Och Gud finns med hos alla människor som ändå gör gott under krig och hemska omständigheter. När man talar om skapelsen, att det kanske inte bara är en tillfällighet, eller det är inte bara en tillfällighet. Det finns en Gud bakom den här skapelsen. Och att skapelsen är så fantastisk. Och jag har berättat för mina barn att det handlar mycket om datorer nu och dataprogram. Vet ni att det mest avancerade dataprogrammet där Gud konstruerat, det finns i den lilla befruktade äggcellen. Och det dataprogrammet är så avancerat så det styr hela fostutvecklingen. Alltså en massa biokemiska processer så ögonen hamnar på rätt sätt och ställe och njura och lever och lungor och inrörans, alla olika delar finns det. Det är ett dataprogram som styr allt. Och det har Gud konstruerat och att det har kommit till av en slump. Det har jag väldigt svårt att tro på. Ja, vi tar nästa bild. Hur ska man samtala med barn? Ja, man kanske ibland skulle prata med sina barn om vad skulle Jesus gjort egentligen? Hör ni, på tv är det sån här bingolotter fortfarande på något av programmen på tv? Ja, om ni sitter och tittar där så är det någon som vinner 1 miljon. Då kanske ni skulle ta och prata med era barn efteråt. Vad tror ni Jesus skulle gjort om han vann 1 miljon? Vad skulle han göra då? Om ni kommer att prata om att vissa barn är utanför i skolan när de är mobbade, så kan man ställa frågan, vad skulle Jesus göra om han såg den här mobbningen? Skulle han bara stå och titta på? När ni funderar på att köpa en ny bil så kanske ni ska fundera på vad för slags bil skulle Jesus köpa? Skulle han köpa en stor bensinslukande SUV? Eller en liten billig miljöbil? Ja, det finns mycket man kan prata om. Kristen etik i vardagliga händelser. Det är inte lätt att ha bibelstudier med barn, men man kan försöka knyta an till kristen etik under olika situationer i vardagen. Hör ni, grälar ni någon gång ibland, eller? Det gör ni inte, nej. Det är bara jag och min fru då. Hör ni, om man har en konflikt och så slutar det med att man säger förlåt mig, det var dumt, kan du förlåta mig, jag ångrar det jag sa. Då kanske man också kan säga, det är viktigt att förlåta, och det var också något Jesus pratade väldigt mycket om, att vi ska förlåta varandra. Så kan man komma in på det. Och när det kanske går förbi en tiggare eller en som sitter och vill ha pengar, då kan man komma in på, vad skulle Jesus göra? Ja, Det gäller att ge en sann bild av Gud och Bibeln och den kristna tron. Det finns mycket i Bibeln som är fantastiskt, men det finns också mycket konstigheter som man inte förstår, som man inte fattar och förstår. Kristna kan vara fantastiska, men kristna människor kan också vara hemska ibland. Gud svarar på bön, men ibland verkar Gud långt borta, man får inget bönesvar alls. Så det gäller att kunna öppna upp för alla de här olika sakerna också. Det är inte alltid så enkelt, det är inte alltid så okomplicerat och svartvitt. Ja, vi går vidare. Gud som har vid barnen kära, se till mig som sliten är. Notera S-et i sliten. Det är också ett sätt att förmedla tron, att kunna be tillsammans med sina barn. Och jag har fått jobba en del för det. Mina föräldrar bad aldrig högt. Så min fru som uppvuxen som pastorsbarn, hon är lite bättre på det här. Jag håller på att träna på det. Men det är viktigt att man kan be personliga böner också. Ibland har man sådana här standardböner man blir. Men det är skönt att kunna inför barn vara lite personlig också. Man vill ju ofta att barnen också ska kunna be med egna ord. Och hur gör man det? Vi ska se, vi tittar på nästa bild. Man kan turas om att fullborda meningar, föräldrar och barn. Så du kanske börjar med att säga, tack gode Gud för att du hjälpte mig på jobbet idag. Så kan man fråga sina barn, är det någonting du vill tacka för? Du kanske säger, gode Gud hjälp mig att, och så ber du om hjälp på något. Och så kan du fråga dina barn, finns det något som du bara med några ord skulle vilja be Gud om hjälp om? Ja. Innan vi kommer in på en sista punkt här och sätter punkt för eftermiddagen, så får ni prata lite grann om det här med att prata med varandra om Gud och om livet och att be, ha någon aftonbön och läsa något bibelord. Lyckas ni få till det, eller är det så många andra det är svårt att få till det där? Och skulle ni vilja ha någon förändring? Så varsågoda, får ni prata lite grann om det. Punkt. Det är det här med att få barn och engagera sig i kyrkan. Det är inte det lättaste. När våra barn var små, då tog man bara med dem, för det var bestämde föräldrar. Nu ska vi vara demokratiska, barn ska få vara med och bestämma. Och hur gör man då? Varför bör barn gå med till kyrkan? Ja, det är ju dels en god vana. Det är viktigt att tidigt grundlägga goda vanor. Att jag och min fru ofta går till kyrkan. Det är inte alltid man känner den här spirande lusten, men det är ändå en god vana att ha kontakt med kyrkan. Och det var väl det du, Ronny, nämnde lite grann, att det betyder mycket. I kyrkan kan man i bästa fall träffa kristna kompisar. Det är inte i alla församlingar det är så. Men har man kristna kompisar, så då får man chansen att träffa dem där. Man kanske i större städer går på olika skolor och träffar inte sina kompisar. I bästa fall kan man få kunskap också om Bibeln och det kristna livet. Jag har träffat barn från olika kristna rörelser och även andra. Vet ni vilka barn jag har träffat som kan mest om Bibeln? Det är barn som växer upp i Jehovas vittne. Om ni visste vilken undervisning de har både hemma och i kyrkan. Alltså de är ju barn i 10-12 år, så de kan lika mycket som en normalutbildad pastor nästan. Jag blir helt imponerad. Och många gånger driver man dem alldeles för långt, så de blir nästan hjärntvättade och indoktrinerade. Ja, i bästa fall kan man få upplevelse också. Jag tror det är viktigt i barnarbetet att man inte bara har rolig aktivitet, utan man får tillfälle att överlåta sig åt Gud, att komma nära Gud också, att man kan få andliga erfarenheter. Men vad gör man för att få barn att engagera sig i kyrkan? Antingen följa med på gudstjänst eller gå i någon barnaktivitet. Det finns vissa saker jag tänker på. Ska vi ta det också? Det gäller att planera i god tid. Att om man nu vill kanske att barn ska följa med till kyrkan på söndag, att man inte bara väcker dem. Nu ska vi gå till kyrkan, upp och hoppa. Nu följer du med. Man kanske ska skriva upp i den där familjealmanackan man har, att den söndagen, då vill vi att vi allihopa kan komma med till kyrkan. Att man planerar in det i tid. Det kan vara en sak som inte är så dum. Man får försöka motivera. Varför? Ett fritt val är ju ett fritt val. Jag hör ibland familjer som har små barn 4-5 år, de vill inte gå med till kyrkan, då stannar hela familjen hemma. Och jag tycker det känns ju lite fel att en 4-5 år ska få bestämma om man ska gå till kyrkan eller inte. Sen tycker jag ju äldre barnen blir, desto mer måste de få välja. Fritt. Att tvinga tonåringar, det får ofta motsatt effekt. Men vi kanske är lite dåliga på att ta med barn till kyrkan. Vi svenskar, i den församling jag är med, så har vi en del invandrarfamiljer. De har nästan alltid med sina barn till kyrkan. Och jag frågar, hur får ni med dem? Ja, men så är det vår kultur, man följs åt. Och vi kanske har missat någonting här i Sverige, att man inte följs åt, utan var och en sticker iväg på sitt. Ja, i en familj ställer man upp för varandra. Jag tror vi kan motivera våra barn ibland och säga, jag skjutsar och hämtar dig till olika aktiviteter. Det är inte alltid så roligt att stå där och frysa. Men jag ställer upp för dig. I en familj ställer man upp för varandra. Vi skulle bli jätteglada om du följer med oss till kyrkan. För i en familj ska man ställa upp för varandra. Att man lär våra barn sådana saker. Det är inte så dumt att barnen får ta ansvar i kyrkan. Många lite äldre barn får hjälpa till med ljud och ljus och sådär. I vår församling där vi har kyrkkaffe så var det någon familj som tog med sig sina barn och fick hjälpa till med kyrkkaffet. Och vad viktiga de kände sig vad mycket beröm de fick. Vad duktig du är och vad snäll du är, vad du hjälper till. De kom in i en gemenskap och får bekräftelse från vuxna också. I alla sammanhang, eller i många sammanhang med barn, så måste man förhandla. Man får kompromissa och mötas på halva vägen. Och det här med kyrkan, ibland får man göra lite kompromiss. Jag skulle vilja att du engagerade så mycket, men de kanske inte vill. Och så hittar man någon slags kompromiss där som man får förhandla. Ja, en del föräldrar är jätteledsna över att barn aldrig går i kyrkan. Så tänker de, nu är det kört. Men jag brukar försöka säga att du kan betyda mycket hemma. Den påverkande vägledning du ger hemma kan betyda mycket mer än du tror. Sista gången ni får samtala, hur säger ni med det här med att barn ska gå till kyrkan? Hur lyckas ni? Får ni era barn att gå eller vill de absolut inte? Och vad säger ni om de här strategierna? Är det några av de här ni tycker verkar vettiga och bra? Sen ska vi avrunda. Så varsågoda, prata lite grann om det här. Hur ser ni på det här och vad gör ni? Ja, hörni, ska vi försöka avrunda den här eftermiddagen? Du kanske ska tänka på när du går hem härifrån, du skulle välja ut en eller två saker som jag har sagt här ikväll eller i eftermiddag. Om du skulle försöka följa ett eller par av alla de här olika råden, vilka två, tre råd skulle du vilja ta fasta på? Jag tror du ska tänka på det när du går hem, att detta och detta och detta, det ska jag försöka ta fasta på. Det andra bryr man inte om i första hand, det här prioriterar jag. Just det här att vägleda barn till en tro. Det finns ett par kapitel i den här boken om det också. Ni måste inte vara perfekta föräldrar. För att få barn att intresserade av fotboll så måste man inte vara fotbollsproffs själv. Man kan få barn att bli intresserade av det ändå. Du måste inte vara en superkristen, riksdags bästa kristen, för att dina barn ska kunna hitta en tro som håller. En del föräldrar, man har för höga krav på sig själv. När jag var nybliven psykolog så trodde jag man måste vara så där jättebra. Så jag kollade grannar och släktingar och vänner uppfostrade sina barn. Jag tänkte, du bildet till du ska det sluta. Jag tyckte de gjorde ena felet efter det andra. Som tur var sa jag ingenting och det är jag väldigt tacksam för idag. För nu har jag upptäckt att deras barn blir minst lika bra som våra egna tre pojkar. Som då har fått en högst vetenskaplig uppfostran efter alla konstens regler med psykolog till far och förskollärare till mor. Nu efter 40 år som psykolog så har jag upptäckt en helt annan sak. Jag har upptäckt att halvbra föräldrar får oftast jättefina ungar. Och kommer du inte ihåg någonting från den här eftermiddagen så hoppas jag nog allra helst att du ska komma ihåg mina sista ord som just blir de här att halvbra föräldrar, även halvbra kristna föräldrar, får ofta jättefina barn. Tack ska ni ha för att ni kom hit.